Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Sportsnack är podden för dig som följer den lokala idrotten i Motala och Vadstena. Programledare är MVT:s Jens Bollius.
Ja, ett nytt år det här, 2023, och jag hälsar välkommen till Jenny Rask till podden.
Tack snälla.
Ja, det känns skönt att få, det är faktiskt en läsarönsk i... läsarna önskar dig så här, så det känns bra. Du måste göra någonting bra där ute.
Helt otroligt. Ja, man får sträcka på sig, antar jag.
Ja, ja, jag vet ju att du är en mångsysslare. Du håller på med inlines och skridsko. Det står massa bilar utanför, för vi bor grannar, så det är motorsportteam. Och du är intresserad av speed. Du är hockey, bandy, gjort klassikern. Hur hinner du med, brukar man fråga sådana som dig. Jag känner igen mig själv lite, så jag håller på med allting.
Ja, men man hinner nog kanske inte med egentligen. Ibland behöver man nog kanske pausa sig själv också. Men jag har ju turen att det ligger i familjen. Så att det blir ju sporten och familjen, det blir ju liksom i ett.
Ja, du menar att... din familj, inte som du har nu, utan som du är uppvuxen, eller menar
ja,
du familjen du har nu?
Ja, både min familj som jag har nu, min egna familj, men sport har alltid funnits också i min uppväxt. Så att det har varit ett intresse och alltså något vi har gjort ihop. Så att...
ja, Rask känner man igen från skridskokretsar. Det är din bror som heter Rask också.
Nej, min man, så jag är ingift Rask.
Jaha,
faktiskt.
Okay.
Ja. Så att,
var är det från? Det är från, från MIF skridsko där.
Du tänker kanske på Friberg och dem.
Ja, låt det vara. Ja. Någon som har en liknande namn. Alltså, ja, ja. Men 37 år och uppvuxen i Motala. Berätta om din bakgrund då. Vad var det som du växte upp med för sporter och för intresserade?
Alltså, mina föräldrar var ju väldigt unga när de fick mig. Så de var ju väldigt aktiva i mycket sporter och så. Min pappa jobbade ju med Vätternrundan som amatörradio samband där, så att jag var ju bara några år när jag var på Vätternrundan första gången och åkte följebil runt.
Aha.
Sjön där.
Vad heter han? Är det någon man har träffat?
Peter Föök.
Ja. Just det, Föök heter du tidigare.
Ja. Och pappa jobbar ju med Speedway igen, och det var ju motorsport direkt, folkrace, stuntis. Vi var i skogen och tittade på rally när jag var liten, bandy. Det var ju jättestort, alltså ännu större när jag var liten. Så han tog med mig på bandymatcher och sådär. När jag var liten. Och sen så fortsatte det. Bara.
Vad idrottade du i tonåren med själv då? Så här, när du växte upp?
Ja, jag gjorde nog allt. Jag hoppade trampolin för frisksportarna. Innebandy, fotboll. Basket. Ja, jag har nog gjort allt, tror jag.
Ja, det ångar ju energi om dig, tycker jag, när man träffar dig så här och pratar med dig så här. Var får du din energi ifrån då? Är det medfött eller så här? Eller det är bara jag är också en energimänniska. Man vet ju ingenting annat, så att säga. Så man vet ju inte hur det är. Ibland har man lite energi, men det är då man mår lite dåligt, eller hur?
Håller ja,
du med? När man
ja,
är energilös.
Verkligen. Nej, men alltså, jag känner att jag måste göra någonting hela tiden. Liksom det, och det bara kommer till mig. Det är inte något jag planerar, utan det bara kommer till mig. Liksom skridskon var ju bara, jag halkar ju in på ett bananskal och sen så bara, wow, vad häftigt det här är.
Men har du åkt skridsko själv?
Nej.
Du är bara ungdomsledare ändå. Ja. För att dina barn är intresserade.
Nej, alltså jag, det var min son först som ville ha någon sport att göra. Och han tyckte att innebandy och fotboll var lite jobbigt med närkontakt. Mycket knuffar och så. Han är lite lugnare. Och sen har jag en kompis som åkt mycket skridsko, och jätteduktig skridskoåkare och inlinesåkare för skrinnarna. Så han tog med Oliver, då min son, ner. Mm. Och då följde jag med och vart jättevarmt mottagen av Mats Åkesson och alla där nere. Och sen så bara vart jag kvar. det var så fascinerande, alltså allt runt alltihop. Och då satte man sig in mer vad skridskosporten innebar. Och Nils van der Poel var ju alltså han var ju i sitt esse då, inför VM och OS där, så att då vart det, alltså det vart hela mitt liv nästan.
Ja, vi ska återkomma till skridskor, men jag har helt ett stycke där, men det är lite om dig först, när du växte upp, var du liksom talang i någon sport eller så här, du tog liksom DM-guld och så i någonting eller
SM? Nej, gud nej, nej.
Vilka var dina sporter då när du
eller var alltså, bara jag sprang mycket. Ja. Jag var ju med, vi hade något stort som hette Hexagon då mellan högstadieskolor. I Motala. Så jag sprang 800 meter. Sprang mycket sådana lopp när jag var liten. Men det var ju liksom inget...
Det är skolidrotten, men du... Alltså... Men du har en fot inne i massa sporter, men du har inte hållit på med något riktigt på hög nivå själv då, kan man säga.
Alltså eller? Det är väl folkrisen nu på äldre. Ja. Alltså så. Det är nog mer. Och sen har jag liksom varit... Alltså jag har gjort allt. Känns det som.
Ja, det är en lite klyschfråga, men ångrar du inte att du inte satsade på någonting så du liksom blev mästare i någonting? Så?
Jo, jag kan ångra handbollen när jag var liten. Jag var ju jätteduktig. Och ledarna var ju också... Ledarna var ju också att skicka mig på läger och sådär. Men sen dök det upp något annat. Pingis. liksom. Ja, men nu kör vi det här. Det här är kul. Så att... Jag tror nog vi hade 6 aktiviteter på 5 vardagar när jag var liten.
Ja, du, men var du också, nu har du ju flera barn själv och liksom är ingen i det pusslet, men är du uppvuxen med flera syskon och så också?
Ja, vi är en väldigt stor familj. Så att,
Har du något särskilt minne sådär från din idrottsuppväxt, så någon tävling eller något som du tittade på eller åkte på eller utöver själv?
Alltså... Ja, bandyn var ju enormt stor i Motala då. Patrik Sandell och Dennis Gustafsson och de grabbarna.
90-talet där, när de var i semifinal 2 gånger.
Och precis. Åkte ut mot Falun. Kommer jag aldrig glömma. Jag grät i flera nätter hemma. Stackars mamma fick trösta mig. Nej, men jag var varje onsdag, söndag, när det var hemmamatcher. Och åkte på bortamatcher och... var ner och tittade när de tränade. Och då passar man ju på att titta på skridskon då också. För de tränar ju alltid innan eller efter. Så då, och sen hade jag faktiskt en klasskamrat som var jätteduktig i skridsko då. Mariana. Så att...
Mariana...
Kiskinen
som spelade
då, tror jag.
Ja, det vet jag.
Precis.
Ja, just det, hela familjen Kiskinen höll på med inlines och sådär.
Ja, men precis. Ja.
Ja, men om vi drar oss kvar, när du öppnar den porten där, var du på i Edsbyn på när de vann 5:e matchen där då?
Nej.
Men du följde den antar jag. Jag var på plats där.
Ja, och då var det ju, gud vad häftigt det måste ha varit. Nej, men då var det ju inte livesändningar på stream på samma sätt heller, utan lilla Jenny satt och tittade på text-tv. och var det något program man ville se i bakgrunden, då hade man en funktion på tvn så att text-tvn var kvar, men programmet gick i bakgrunden och så blinkade det till. Och så vart var det mål? Och så satt man och tittade.
Nej, de vände ju 0-2 till 3-2 i matchen mot Edsbyn.
Och sen vansinnigt.
Sen var det Obuchov i Falun var lite för bra där. Så de nådde inte riktigt ända fram.
Jag kommer aldrig glömma när de åkte ut mot Falun där. Alltså. Det var tungt.
Ja, så bandyn är... Men du är för ung för att uppleva 80-talet i alla fall. Men de fick ju en boost till på 90-talet. Där.
Ja, det, man har ju läst historien. Verkligen. Och som sagt... När man försöker att se... Alltså bandyn idag, det är helt fantastiskt. Det IFK gör idag. Med de förutsättningarna de har eller inte har, kanske man ska säga. Men på den tiden då när vi hade idolerna för mig, Exet Eriksson och alla de där, alltså Sjöholm, Stefan Samuelsson, alltså det var häftigt. Det ger mig gåshud nästan alltså, när jag tänker på det. Häftigt, jättehäftigt.
Men står du i klacken då, eller vem står du?
Alltid.
Men nu har de ju 4 raka matcher, men går du nu då?
Hinner. Nu har man väl insett sina begränsningar, men absolut. Annars så har vi prenumerera på alla sajter som går, så att då sitter vi hemma och tittar annars.
Ser du, har du lite sin live då, eller följer du våran live-rapport på tidningen?
Både och.
Ja, ja, men om vi stannar där lite innan vi går in på skridskan om bandyn, vad är din bild nu av laget? Nu har de två uddamålsförluster här mot Bollnäs och Sirius, innan det var de jättebra. Så, ja.
Alltså jag tycker ju spelet är bra. Jag tycker det. Jag tycker inte att det är inte förtjänt de målförlusterna de har fått nu. Jag tycker inte det. Jag tycker spelet ser bra ut.
Mm.
Och sen så lider jag ju med dem något fruktansvärt. Alltså, så högt upp som de är och så bra som de spelar, när de inte ens vet om de har någon is att spela på ibland.
Mm. Mm.
Liksom, jag tycker det är fantastiskt. Mm. Det är,
ja, men det verkar som
grabbarna åstadkommer tillsammans.
Ja, det verkar som de, det är flera spelare nu som har förlängt 2 år, så de verkar ju vänta in hallen nu, eller de kör den här. Det blir säkert en utomhussäsong till, för de hinner ju inte få hallen klar till nästa säsong.
Nej, jag hoppas men att den blir klar. Så tänk vad grabbarna kan göra då när de har den där hallen.
Vad är din bild av laget nu då? Är det något jag inte ser som journalist som inte skrivs om så mycket, eller vad tycker du, har vi det?
Nej, alltså helt ärligt, när jag läser dina rapporteringar efter så håller jag ju med dig fullständigt. Alltså det, nej, det, de gör det för jäkla bra just nu.
Vad är det speciella med de här förutsättningarna de har, att de får resa i buss och träna på rink, och ändå är de lika bra som de andra lagen? Vad är det de har då som de andra inte har?
Ja, de har ett jävla renamma, det syns ju.
Mm.
De ger ju inte upp. Alltså de åker med raka ryggar och blicken högt, och liksom det är ju, de spelar ju tillsammans. De verkar vara, alltså jag har ju ingen inblick alls, men de verkar vara ett sammansvetsat gäng framförallt.
Mm.
Som har roligt ihop.
Mm.
Det måste för mig som tycker att det är så viktigt att ha kul med sporten, så för mig måste det vara det.
Mm.
För jag menar, när det här vädret och det här klimatet som vi har, och de inte vet om isen, om de kan åka, ha isträning eller inte.
Mm.
Det måste ju vara, alltså det måste ju vara en påfrestning för allihopa.
Mm. Ja, steget är ju inte jättelångt. Ni är ju lite systrar och bröder, skridskon och bandyn, även om ni inte i den här halvdebatten har ju inte alltid dragit jämnt.
Nej.
skällt på varandra lite, Majf skridsko. Men om vi tar Majf skridsko utan att prata, vi kommer till hallen snart. Men, men du är bara inlinesledare, eller är du på is också?
Nej, alltså jag är alldeles för dålig på att åka skridskor.
Mm.
Men jag tränar ju med Oliver, min son, som åker skridskor och inlines. Och sen så drog ju...
Hur gammal är han, Oliver?
Oliver fyllde 12 i december.
Mm. Så han tävlar och sådär?
Nej, han har inte börjat med det än.
Han övar fortfarande.
Ja, precis. Och han har inte hållit på alls speciellt länge, utan han, som sagt, han började ju förra året.
Men du är en idrottsmamma alltså, som har blivit tack vare han vill hålla på med det här, eller vad?
Ja, och sen och då en kompis till mig då, som har hållit på med skridskor i många år och haft ett uppehåll, och vi åkte ner, eller han tog med mig ner, och sen så vart jag fast i sporten, och sen så ville han dra igång en inlineskola. Ja, men gud vad kul, jag hakar på. Och jag såg potentialen i skrinnarna mer än vad de själva gjorde.
Mm.
Det fanns jättemycket potential där, så att vi drog igång det. Och det vart ju större än vad jag någonsin hade kunnat ana, faktiskt.
Ja, men jag fick ju, som sagt, jag har inte varit själv, men min kollega Charlie var ju och träffade er i somras sen tisdag.
Det, så, ja.
Och det är en 30-40 barn som ni kör över den här banan runt bilprovningen där.
Ja, det gjorde vi. Nu har vi flyttat in, så nu är vi ju inne i Vätternrunda hallen.
Jaha,
är vi nu, så nu kör vi inomhus.
Och det kör ni även på vintern?
Nu har vi ett litet juluppehåll, men annars har vi kört på.
Men det är samma klubb och samma gäng som kör både på is och på inlines. Det hör ihop.
Ja, det är samma. Det är MIF-skrinnarna som drar det. Alltihopa.
Ja, och hur kommer det sig att du har fastnat för det här då? När du inte kan åka skridskor knappt själv. Och kan du lära ut något, eller har ni något?
Lära ut. Ja, men det är lite som om man tittar på all sport egentligen. Som om vi kan ta Yannick Trégaro. Jag tror inte han kan hoppa. Längdhopp och höjdhopp, men han är duktig på sin sak. Nu säger jag inte att jag är duktig på, men alltså jag har lärt mig och jag har snörat in på tekniken och liksom, och jag har haft jättebra hjälp runt omkring mig med folk som har lärt mig både skridsko och inlinesporten. Och sen så studerat, kollat YouTube-klipp och sådana saker.
Befruktar de varandra de här, eller konkurrerar inlines, kommer i framtiden kanske, och det gamla är skridsko, eller får skridskon hjälp av inlines och sådär?
Ja, men det går i varann. Ja, det gör det verkligen, och det är ju samma, vi är ju samma folk som jobbar med både inlinesen som de som har hand om skridskorna. Min förhoppning är ju att jag ska lära mig åka klappskridsko också, som det heter, så småningom. Just nu åker jag omkring på mina hockeyrör och är mer bredvid Oliver, är det ju framförallt nu då.
Men du har haft på dig ett par klappskridskor?
Ja, det har jag. Det är inte många som vet det, men det har jag faktiskt.
Ja, jag vet inte om du såg det, men vi hade en videoserie som jag testade skridskor då. Ja. Det var kul faktiskt.
Visst är det kul?
Ja, det går undan. Så.
Ja, men det är svårare än man tror också.
Men man vågar ju inte riktigt göra den här överstegsåkningen. Man har inga skydd på sig. Så,
nej, det har man ju verkligen inte. Nej. Men det är en väldigt underskattad sport. Fram till Van der Poel. Ja. Faktiskt visa och fick upp lite intresse för det. Men
lever den? För den bilden är att ni knappt har några ungdomar. Och så här, i den här halvdebatten har ju det kommit fram att det knappt är några som åker skridskor i Motala. Men det stämmer inte riktigt, tycker jag.
Alltså, vi hoppas ju nu att inlinesen ska bli, att det är en liten inkörsport, att det kommer mycket barn som kommer börja åka skridskor. Och vi kommer jobba för det. Vi har så mycket ungdomar nu, så att nu har styrelsen satt ihop en utvecklingsgrupp. Vad vi ska göra med våra ungdomar, för nu är de så många.
Ja.
Och de är väldigt duktiga, många av dem. Så att nu är vi faktiskt en utvecklingsgrupp som vi ska sätta upp mål och göra det på ett bra sätt från grunden och se hur vi ska gå vidare med det. Men alltså, vi är jättemånga nu.
Och ja, vad har Van der Poel betytt då? Han har ju gjort sporten ungefär lika stor som Thomas Gustafsson. Det var före din tid kanske, men nästan större än Thomas Gustafsson. Han var ju svensk risk då, och Van der Poel är ju med sina världsrekord och OS-guld och VM-guld och sådär. Vad har han betytt? Är det en Zlatan-effekt i skridskoåkningen?
Det pratades ju mycket om den här Van der Poel-effekten. Jag tycker inte att man märkte av det så mycket ändå. Men jag tror mer att Nils som person, tror jag, engagerar och att folk blir intresserade och lägger honom på minnet och liksom så. Sen är det klart, prestationerna han har gjort, det är ju galet. Det är ju, även folk som inte kan skridskor förstår ju hur fantastiskt bra det är liksom. Men de som kan, och liksom som jag själv, när jag satte mig in i vad det innebar liksom, ett skridskolopp överhuvudtaget, förstod vi liksom ännu mer att det här är ju inte klokt. Vad gör människan liksom? Så att, nej, någon Van der Poel-effekt tycker jag faktiskt inte. Men det är klart att han har betytt massa för sporten.
Men han ger lite fantastiska citat, han har gjort. Jag har beundrat honom, och sen jag reagerade lite när han liksom tyckte inte att det var någon sport att andra, när han skulle få bragguldet där. Det var ingen bra, han visste inte vad han skulle säga, och så sa han lite, skulle han säga något roligt, men du försvarar honom då, så jag på
min, jag måste säga att han är, jag tycker att där visar han sig lite mänsklig också på något sätt. Alltså, han är så klok och djup och så alltid, men han visar sig lite mänsklig där liksom, lite nervös och lite felsteg och liksom det som jag tycker är så stort med Nils är ju att han lyfter just det här och har roligt. Och han vill ju inte använda ordet konkurrenter, utan han säger medtävlande liksom. Han sitter bredvid, även att han borde förbereda sig för sina lopp, så sitter han och hejar på sina konkurrenter och liksom, jag tycker det är jätteviktigt att visa den sidan för ungdomar utåt, att det handlar faktiskt, alltså, vi ska ha kul också.
Men han ger tillbaka till sporten, vad jag förstår, så är han ute lite bland ungdomar. Jag vet inte om han har varit hos Mike eller...
Nej, det har han inte varit.
Om det, i alla fall. Men,
ja, nej, han har inte varit hos Mike än. Förhoppningsvis. Men han vet om att vi finns i alla fall. Så att...
Men det var ju omänskligt mycket träning och så här, men på vilket sätt är han en förebild för ungdomar? För så kan ju nästan ingen i världen träna som han har tränat, men han är ändå en inspirationskälla förstås.
Absolut, men han är ju också väldigt noga med att trycka på att det här upplägget är inte för alla. Det här var vad jag var tvungen att göra. För att jag skulle bli bäst så var jag tvungen att träna mest. Konditionen och liksom, jag var tvungen att göra det här. Det här är mitt koncept. Han säger ju också att det är inte för alla. Alla ska inte följa det han har gjort.
Nej.
Så att nej, absolut inte. Alltså, det är inte många människor som klarar av.
Men elit får ni fram, får man ju säga. Ni hade Gustav Friberg, vann guldklockan 2009, var med i OS sen 2010 i Vancouver. Och ni har Tina Svensson nu som är i landslaget och Gustav Åkesson på SMN och även Emma Åkesson. Så hur kommer det så att det finns en tradition ändå? Men ni egentligen aldrig haft någon skridskobana med rätt mått i Motala, men ändå får ni fram elitåkare.
Ja, nej men alltså det är, för det första så är det sammanhållningen, tror jag. Man pushar varann och man hjälps åt. Tina är liksom helt fantastisk. Hon, både hon och Emma har varit nere och liksom träffat barnen. Och Tina har hjälpt mig att träna liksom flera gånger. Mm. På inlinesen har hon varit nere.
Mm.
Att man hjälps åt och man lyfter varann, framförallt. Det är en väldigt fin skridskotradition.
Men man hör inte Majf gnälla på KBG Arena lika mycket som banden gör. Så här,
att
det regn, för det måste regna lika mycket på er och ni drabbades också av när det inte blev is från 27 november. Och så
ja,
där, men
definitivt. Och sen så får man inte glömma bort att Majf slåss ju om istiderna med banden också.
Mm.
Så att nej, alla Majf har ju också lite som banden. De har ju inte riktigt vädret och politiker och sånt på sin sida alltid. Så
men,
det är mycket
kan,
som går
emot. Kan ni gå till inlines då med era ungdomar när... Nu när isen dröjde en månad mot vad den var tänkt.
Ja, absolut. Så... Och det ger ju också... Alltså vi, jag tror många barn kommer bli förvånade som har kört inlines nu.
Mm.
När de ställer sig på isen och åker skridskor. Hur mycket de har med sig med inlinesträningen ut i skridskon också.
Ja, men om vi kommer till halvfrågan då. Som du säger att bandyn är förtjänt av det här och de längtat länge. Men... man har inte jobbat tillsammans, man har jobbat en kort period tillsammans med IFK och IFK men det har man inte gjort utan Mats Åkesson som har varit eran talesman, han har ju sagt att vi kan lika gärna vara ute om vi inte får full mått, han vill ta åtminstone 333 meter han sagt,
ja,
men, eller 400 i drömmen men, ja, men det måste ändå bli bättre för er med tak, med 250 meters banor med tak än utan tak eller?
Ja gud, absolut. Min kära Mats, han är väldigt envis och ska ha det på sitt sätt, men absolut, det är bättre än ingenting, verkligen. Och vi är många som ska samsas. Och ska det bli en halv så måste alla ge och ta lite. Så att,
men det lär väl bli ett lyft för skridskåkning också?
Ja, inte, med absolut, självklart. Det kommer det ju bli, verkligen. Och det ger ju också mer chans alltså, att få in familjer till det också. Ideella krafter och sånt. Verkligen.
Ja, för banden kommer ju inte kunna betala hyrorna ensam. Så
nej,
det måste ju in fler sporter som kan dela på bördan. Liksom, så
ja, precis. Nej, jag tror bara det kommer bli ett jättelyft för väldigt många sporter. Om vi får våran hall snart.
Ja, det är ju ett tips där då. Det är många som banden vill ju inte tro på det och jubla förrän spaden i backen eftersom det har skjutits upp så många gånger och sådär. Hockeyn är mer laid back, de har ju sin hall nu och kan vänta lite mer och ni är lite ja, ni har dragit er ur debatten nästan på något sätt, men ni, som du säger, ni önskar ju en hall, men vad tror ni, kommer det dröja eller?
Alltså jag vill inte hoppas för mycket.
Nej.
Verkligen inte, men som det ser ut nu så är det, alltså, det är så mycket olika besked fram och tillbaka och liksom, så att man törs ju inte hoppas. Utan man sitter och... Alltså man får göra det bästa av situationen just nu.
Mm.
Så känner jag.
Mm.
Så att... ja, det kommer nog ta ett tag till. Känns det som.
Ja, men kul att höra i alla fall att skridskåkningen... Det är en klassisk svensk sport. Och en... Där med inlines kom ju på 90-talet. Och sen när har det inte riktigt slagit igenom, men det har ändå aldrig försvunnit. Det är lite som MTB, den sågs häftigt
ja,
i början.
Precis.
Och sen när det kom, men... Det är samma som på 90-talets skridskor så här, att de är fyra i rad så här, och sen inte, eller har
ja,
det hänt någonting?
Inlinesen är också lite olika, det finns lite olika tävlingsformer som man kan och utföranden också, och det var ju jättemycket inlinesläger och sånt som de har haft med skrinnarna genom åren, mycket SM-tävling, de har haft SM-tävling bland annat så att
jag tänkte det här roliga derby, det är inget ni har.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på. Dela
med dig. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Du kan ha någon korsbefruktning emellan eller så.
Nej, det är något helt annat. Nej. Va? Ja. Ja, det är lite annat.
Då det... har man sån här kvadrat eller med fyra,
ja,
som
precis, är
amerikanska.
Då är de inte, ja, då är de inte, det är inte en line liksom.
För utan det finns det ju i Linköping, en rolig derby.
Ja, ja, jag har sett det. Jag är lite sugen på att prova det. Det ser lite kul ut faktiskt.
Ja, då byter vi ämne. Skridsko är det ju varmt om hjärtat, men även motorsport. Blir det inomhushall för folkrace någon gång, tror du, med elbilar, tänker jag då. Så det är långt i framtiden kanske.
Ja, det är nog väldigt långt i framtiden. Nej, folkrace i alla fall. Som, det ska vara ute, det ska vara skitigt, det ska damma, det ska vara ute. Det gör inget om det... Det kanske bara är positivt ibland om det regnar.
Det dröjer innan det blir elektrifierat, folkrace, som den...
Folkrace kommer aldrig bli det, tror jag.
Tror inte, men den dyrare motorsporten är ju på väg dit med rallycross och sådär.
Ja, men precis. Ja, nej, men alltså det går ju inte att förbi sig att det kommer ju utvecklas på många sätt. Men jag tror att folkracen just... människorna som jobbar runt med det nu i alla fall, att det ska stanna till att vara just folkrace, att folk ska kunna utöva det, titta på det, alltså, det är en folksport.
Men om vi tar en koppling till skridskon och Van der Poel där, så är det ju där är ju, anser man ju att det är verkligen medtävlar. Jag har aldrig i någon sport sett sån kamratskap mellan i depån, mellan konkurrenter, eller hur?
Nej, det,
var kommer det ifrån? Nej, det har alltid varit så i sporten att man går inte och saboterar varandras bilar, utan man hjälper till.
Så. Ja, nej, men alltså det är helt fantastiskt. Det är bara... Ja, det är, jag får gåshud. Alltså, det är, man är konkurrenter på banan och i depån så hjälps man åt. Det är fantastiskt. Det är precis som du säger. Det är, man hjälps åt där.
Ja, jag träffade dig här... Jag gjorde videoinslag innan och efter när du körde i somras här, 40-årsjubileet. Och, ja, vad är det som är så roligt med folkrace? Man vill göra i de här timmarna.
Det är... Jag ska bara...
Ja, vad sa vi? Ja.
Nej, men med folkracen, alltså det är spänningen, adrenalinet, det är allt. Alltså, det, man måste nästan prova det lite. Du är inte bara dig själv att tänka på, utan du ska fightas med fem andra. Som, du vet inte vad de gör, hur de kör. Och sen förberedelserna, man sitter och tar på handskarna, stirrar på den där lampan, flyttar inte blicken. Och sen, alltså det är sånt adrenalin på slag, det är så häftigt.
Men folkrace kom du in i om din pappa, förstår jag?
Eller? Ja. Så, ja. Ja, absolut. Alltså, jag var ju bara... några år när han tog mig på folkracefestivalen på Duntis första gången. Och sen så vart det ju rally för min del. Jag åkte lite kartläsare och ja, men lite så här rally SM-team och lite så där har jag jobbat med och varit med. Och åkt runt, så det var rally för hela slanten. Men folkrace har alltid varit det som har legat mig i absolut allra närmast om hjärtat.
Har du alltid kört och aldrig lagt av? Eller?
Jag har faktiskt inte kört folkrace för ens 16.
Jag hade börjat så sent med det. Men det var rally som var din sport, yngre.
Ja,
men du har inte kört
rally? Nej, jag har inte kört själv, har jag inte gjort.
Ja, Jennifer kommer ihåg, jag har intervjuat Jennifer också.
Har du? Det kommer inte
ens
jag.
Men sen är du ihop med din man Jimmy Rask, en folkrace-profil, så ni träffades genom folkrace då? Eller?
Ja, det gjorde vi. Ja. Vi lärde känna varandra, vad kan jag ha varit, 14-15, någonting. Och sen så träffades vi senare i livet. Och det var han som sa åt mig att nu har du inte mycket att välja på, nu sätter du dig, nu kör du. Och det var 2016 var det.
Men av ert team här, då är det ni två, man och fru, som kör, och sen har ni ungdomar också i teamet, eller
ja,
vilka är det i teamet?
Nu har ju Team Rask blivit väldigt stort helt plötsligt. Det är ju jag och Jimmy som kör. Men sen har vi ju Helmer, det är Jimmys son, min bonusson, som är en otrolig talang. Mm. Verkligen superduktig. Och sen är det lite kompisar till honom som också har börjat i sin tur. Så nu har vi ett stort garage utanför Fågelstad där vi hålls och mekar och grejer tillsammans. Åker på tävlingar ihop och...
Men man är ju redan med i en klubb. Ni är med i SMK Motala. Varför bör man ett team? Det blir som en klubb i klubben.
Nej, vi är inte med i SMK Motala. Vi kör för Finspångs MS.
Jaha, det förklarar kanske saken.
Ja, nej, vi är inte med i SMK Motala. Vi var det till en början, men sen kände vi att vi behövde lite... Det är så mycket jobb också kring just Folkrisfestivalen, vilket SMK Motala gör fantastiskt. Men vi kände att vi behövde lite förnyelse. Och då fick vi några klubberbjudanden och då passade Finspång oss.
Vad säger de om festivalen när den kom tillbaka 40-årsjubileum med banan och sådär, fick ju mycket beröm. När du ser tillbaka på det?
Det, om man tittar på år efter år och hur svårt det är att få in funktionärer och få in, alltså det är väldigt få som förstår vilket jobb det är att dra ihop en sån där festival. Och liksom att de alltid får det att flyta så bra. Det är fantastiskt. Faktiskt superkul att det är tillbaka igen.
Var du och dansa till pökers där på avslutningen?
Kan man säga ingen kommentar? Ja, det var jag, såklart.
Ja. Men du är för ung för att minnas Ronny och Ragge 93.
Aldrig i livet, nej, jag stod där. Ja. Jag stod där framför och stod i kö 2 timmar. Ja. Han höll på att rulla med Forden också.
Ja, hur gammal var du då? Du blir...
7 måste jag ha.
Ja, det var ju helt sanslöst.
Ja, gud ja. Och jag stod i kö. Min pappas tyckte det var så varmt.
Så du kan
stod
de där låtarna alltså?
Ja, gud, Ronny och Ragge. Ja, herregud. Ronny och Ragge och Kenneth and the Knutters, allt sånt. Det är bara sånt vi lyssnar på hemma. Hör du inte det genom väggarna, Jens?
Men Dina, jag tänkte bara, du borde vara en familj där det finns lite epa, sådana här epa-bilar.
Ja,
gud, ja. Har ni epa-bilar i familjen?
Ja, Helmer då. Min bonusson där. Han har ju hållit på mycket med epa. Och Oliver är ju, ser ju upp till Helmer något fruktansvärt, så att det är mycket epa och sånt där. Så att,
epa-dunk då? Jag tänker det är samma typ av musik som Ronny Ragge.
Ja, det spelas en del, ja.
Går de igen de här gamla låtarna då? Eller har de
nya? Gör faktiskt gör det. Ja, det är det. Och sen är det ju så himla roligt när man spelar upp de här gamla låtarna för ungdomarna. De tycker ju det är jättebra.
Ja.
Det var ju som Helmer när jag spelade E-Type för honom första gången. Vem är det här? Vad är det här? Ja. Vet du inte vem E-Type är? Nej. Nu gör han inget annat än att lyssna på E-Type typ.
Nej, så men att, det kanske är 30-årscykler. Det är ju 30 år sedan Ronny Ragge kom. Så,
ja. Ronny och Ragge går alltid hem. Ja. Oliver, min 12-åring, kan sitta och titta på det liksom nu. Hemma, titta på
men avsnittet. Kan, du är inte rädd, det sägs ju att det är sån trafikfara om man möter dem ibland. Med, du är inte rädd att fixa epa-bilar till dina barn? Och så.
Nej, är jag inte.
Är det en utbildning för barnen? Eller
så? Ja, men det är det ju. De får ju ta epa-kort. Så att, alltså, det är ju inte bara att sätta sig och köra för dem heller. Men nej, alltså, det är ju, jag känner att det är vårat föräldraransvar också att lära dem hur de ska köra och liksom sådär. Sen är jag, ska jag villigt erkänna de som sitter och svär bakom dem när jag kör bilen. Det gör jag faktiskt.
Men Boje Ovebrink, ordförande i SMGO, han sa ju att det är en målgrupp för folkrisen, de här repa-ungdomarna.
Oh, ja.
Så att det kan bli folkrisförare av dem.
Ja, verkligen. Det håller jag fullständigt med Boje om. Det är de.
Så, ja, så det blir en plats i Team Rask?
Ja, det är teamet.
Och du kör Team Rask, hur många förare blir det i festivalen i sommaren? Det blir du och Jimmy.
Ja, det blir jag och Jimmy då. Och så lär det väl bli Helmer. Och sen har vi Martin och Marcus. Och
sen är det så... dina söner eller bonussöner?
Nej, vilka är det kompisar är det andra? Till Aha. Helmer.
Aha, okay.
Ja, vad blir vi då? 5-6 stycken kanske. Ja.
Men hur funkar det? Får man lösa medlemskap i ett team sådär? Eller
nej, det är ju bara åt, en kul grej. Ja. Det är vi som har dratt ihop det. Och sen så... Alltså det är kul att synas och få visa upp sporten också. Det är det som det handlar om för oss. Att få visa upp folkrisporten.
Men hur många fordon har ni i familjen egentligen? För jag tänkte att det står en husbil utanför huset också. Nu vet jag lite eftersom jag är grann.
Ja, nej, men en husbil har vi. Ja, men vi hade 2 husbilar där ett litet tag och då var det lite jobbigt. Men det var ju precis så. Vi har ju bytt, så nu har vi husbil, 2 privatbilar, Helmer har en bil. Ja, sen är det nog... Vad är det, en 5-6 folkrisbilar i garaget?
Men åker ni på husvagnssemester så att säga då? Eller,
nej, för husbilen
är det för motorsporten?
Ja, det är det. Då åker man ju alltid, det är också så mysigt. Då åker man till depån oftast kvällen innan tävling. så går man runt och pratar med kompisarna, sina medtävlare och liksom, ja, så får man lite camping, lite familjeliv.
Men hur åker du på semester då? Är det charter då som gäller? Du är inte en huvudstudentsmänniska så?
Eller? Jo.
Ja, du är det.
Ja. Alltså, nej, jag kan åka. Vi har varit utomlands också, men vi blir nog lite rastlösa då.
Jaha.
Ja, så det...
Vem kör husbilen då? Är det du som... När ni
är det släpet på sig är Jimmy. Jaha. Ja, jag får inte köra. Annars är det jag som kör.
Ja, du har inte körkort eller han tycker inte att du kör bra?
Nej, men jag får inte köra så tungt. Nej. På mitt körkort.
Jag förstår att du har körkort, men du har inte tillräckligt högt körkort.
Nej, jag har inte tillräckligt högt körkort, så jag får inte köra. Och sen är ju min man lastbilschaufför också, så att han vill ju gärna ha kontrollen bakom ratten. Så är det ju. Så att det är så här.
Mm. Ja, det är intressant. Ja, ja, det där känner jag igen. Men vi tror vi är bra bilförare, vi män. Jag hade svårt när jag var gift och lämna ratten faktiskt.
Ja.
Men ja, det blir intressant när barnen ska börja ta körkort och då man kan lämna ratten till dem.
Jag är livrädd när jag åker med Helmer. När jag har åkt epan, då är jag livrädd. Jag kör nog gärna själv, tror jag.
Ja, men till nästa motorsport och nästa ämne, speedwayen, de har du följt i alla år eller så här, när de har varit uppe i elitserien?
Alltså, ja, det har piraterna. Jag gjort och varit på några matcher, men för mig är ju nog speedway GP ligger nog lite närmare, varmare om hjärtat faktiskt.
Mm, har du åkt iväg till Målilla eller någonting då?
Ja, jag har varit både på Friends i Stockholm och Målilla har jag varit och tittat.
Har du någon favorit där bland förarna som du har sett då? Är det Greg Hancock eller?
Ja, såklart. Alltså, Greg tycker ju alla om. Men sen gillar jag ju så här lite... Jag älskar människor som visar känslor i sport, så att Nicky Pedersen, alltså, jag tycker ju han är häftig. Eller han är lite dum ibland, men han visar känslor och han, det är där jag älskar med sport överhuvudtaget. Så,
så är du ganska förlåtande sådär?
Ja.
Vad säger du om din snackis? Jo, var ju den Jonassons julning som många blev förbannade på, men det var ju visa känslor fast på ett negativt sätt kanske blev det ju. Men det var ju lite psykisk ohälsa bakom. Men,
precis.
Men ja, du tycker det är kul när det händer galna saker i alla fall.
Ja, men man får ju absolut inte gå över gränsen.
Mm.
Verkligen inte. Och det har väl herr Pedersen gjort ett par gånger.
Jag kommer ihåg när Greg Hancock attackerade honom bara där då. Så det var enda gången man har sett Greg arg faktiskt.
Ja, verkligen. Men då såg ju till och med Nicky chockad ut. Liksom, det var ju till och med så han, vad gör du ungefär? Nej, det är att gå. Man måste tänka på som professionell idrottsman, eller som alla idrottsutövare, att man ska ju faktiskt vara en förebild, och så måste man ju tänka. Mm. Så att man får inte gå för långt när man visar känslor heller. Men,
piraterna nu då, under Daniel Davidsson, man har haft tre år i källaren, och sen, men nu har man bröderna Pavlicki och nu blickar man mot slutspel igen. Vad känns det som?
Jag tycker lagbyggnaden ser väldigt bra ut, måste jag faktiskt säga. Det ska bli jätteintressant att se nu.
Tror du publiken kan komma tillbaka i samma omfattning som förut? Den har ju kommit tillbaka delvis. Man har ungefär 11-1200. Men som jag pratade med Ando förra veckan i podden här, han sa 1500 var ju aldrig lägre på hans tid än 1500. Nej. Hur ska man komma tillbaka till att få en högre snitt? Så?
Ja, alltså vet du, jag har faktiskt ingen aning. Men,
men du går på speedway fortfarande?
Ja, så här, ibland. Det gör jag, absolut. Jag kan tycka att det är lite för dålig reklam. Alltså så, det promotas lite för dåligt. Kring speedwayen tycker jag.
Du menar affischer inte... på stan och så? Eller
ja, men liksom, ja, men gör det till att wow, nu är det match, kolla här. Gör det till en stor grej och liksom folk får upp intresset för det mer. För nu har det ju inte gått så bra ett tag och tyvärr sviker publiken då. Det är jättetråkigt.
Men är det så enkelt som att man måste bli ett vinnande lag och att man kämpar om medaljer?
Det är tragiskt att det ska behöva vara så, tycker jag. För mig är man supporter både emot och medgång. Man kanske ska vara mer, när det går dåligt kanske man ska vara mer peppande och det kanske ska vara liksom lyfta upp mer. Men
Nej, Motalaborna är ju riktigt medgångssupportrar. Det märker man ju både med Piraterna, IFK och MIF.
Ja, det är tyvärr alltså så här.
I motgång, så.
Ja, nej, men som supporter, det är viktigare än någonsin att vara supporter när det går dåligt. Och det får man inte glömma bort. Ja, så jag hoppas att lagbygget ser riktigt bra ut. Bättre än på många år faktiskt, så att...
Helt otroligt tycker jag. Vilket ämne man än kastar fram till dig så får man ett initierat svar.
men
vi kommer till hockey här. Det är du också intresserad av. Är det LOC då? Eller vad är det som är intressant där?
Ja, det är ju det. Det är LOC i hjärtat på mig. Så är det ju.
Var kommer det ifrån då?
Nej, men alltså från början så var jag i Djurgården när jag var liten. Och sen så kom jag att se upp i Elitserien som det hette då.
Mm.
Och då var det ju bara självklart. Var det ju. Och heja på Myran och grabbarna.
Ja, får de sitt SM-guld då någon gång? De hade ju två silver där på 00-talet.
Alltså jag vet inte. Nej, inte nu inom... Nej.
Åker du in till Saab Arena och ser matcher fortfarande?
Ja, ja, det gör jag. Och tittar varje kväll hemma.
De har ju inte gått till slutspel på några år. Vad är din bild? Varför har det gått dåligt där då ett tag?
Alltså, trenden är ju densamma. Jag är nog den enda supporten som sitter och hoppas att de inte gör första målet. De får jättegärna ligga under med 2-0, till exempel. För det är då LOC spelar som bäst. Och man kan inte vara ett vinnande lag. Man har mest skott på mål, men ändå så ligger man under med flera mål.
Mm.
Det är lite trenden i LOC har varit. Det är mycket skott på mål, men den glider inte in, den jäken. Liksom. Och det är lite för avancerat spel. Det är inte... Nej. Det...
Enklare ska man spela, det är ditt budskap.
Ja. Ja, sen tycker jag jättemycket om Claes Östman och jag saknar Roger Melin.
Jaha.
Ja.
Han skulle gå in i AIK nu igen, så han
ja,
har inte pensionerat
sig. Jag saknar Roger Melin. Tagnes var bra också. Bert Robertson fick lite för mycket skit,
ja,
tycker jag. Men ja, nej, jag tycker trenden är, den går i. Alltså det, du kan inte, när du leder du med 3-0 och det är halva matchen har gått, då kan du inte börja spela på resultatet redan. Det är lite så, jag vill säga, att det har varit så.
Ja, Jenny Rask, från det ena till det andra, klassikern har du gjort också enligt min tipsare.
Ja.
Så det blir så här i ditt liv lite här.
Ja.
När gjorde du det? Det länge sedan?
Jag gjorde klassikern 2015, måste det ha varit.
Mm. Det vet du, den fyllde 50 år också.
Ja.
Och du klarade alla fyra galant? Eller?
Inte galant. Det är det värsta jag har gjort. Jag förstår inte
än idag. Gjorde du det själv eller ihop med kompisar?
Nej, jag gjorde det själv.
Uh-huh.
Gjorde jag.
Vad var jobb tuffast?
Vasaloppet utan tvekan. Jag hade sådana motgångar i varje lopp, så idag hade jag aldrig klarat det. Det tror jag faktiskt inte. Jag vet inte vad jag var gjord av på den tiden. Men
det är ett härligt minne. Sådär, eller vad?
Ja, men det är klart att det är. Och om man ska sträcka på sig och vara lite stolt över sig själv sen, och att jag klarade klassiken under de premisserna som jag hade, är nog faktiskt bland det häftigaste jag har gjort, tror jag.
Men det var Vasaloppet som var... Det är min bild också. Jag håller ju på fortfarande. Eller jag har gjort 2 av 4. Som jag gör inte i ett år. Men några års sikt när jag har tid lite. Så jag har gjort 2. Och Vasaloppet känns ju som det tekniskt svåraste. Eftersom det inte, det är inte som att cykla eller springa. Eller så där. Det är liksom något man gör i sömnen. De momenten. Men skidåkning är ju speciellt.
Ja, det är det verkligen. Och... muskler du inte trodde fanns dyker upp i skidåkning. Och här nere är snöbristen. Det går inte så, liksom. Jag hade inför Vasaloppet hade jag 4 mil på längdskidor i hela mitt liv. Jag gjorde Vasaloppet det året där det var så blött och startgrinden inte gick upp, om du kommer ihåg.
Jaha, var det då?
När
jag tror
att
min kollega som... faktiskt Simon Pettersson som han heter, han gjorde det för oss då, tror jag. Det var då när det var som bassänger längs banan, så
det var
så mycket vatten.
Och slutet där när vi kom in i Moraparken, tog det ju tvärstopp med skidorna. Då var det liksom så lite snö så att gruset hade liksom kommit fram.
Mm-hmm.
Så det var så här, oh! Så att, Vasaloppet är...
Ja, och de här loppen betyder ju massor för Motala, Vätternrundan exempelvis, och det krävs ju ideella krafter. Jag gjorde en intervju igår här med Jocke Båt som är årets ämne lite, har jag utsett det som. Få ideella krafter, och du är ju en sån ideell kraft. Är du orolig för de ideella krafterna, att de kommer sinna bort för i samhället, eller kommer det bli kommersiellt mest, eller tror du att det kommer gå i arv, de här 70-plussarna gör, kommer det komma nya sådana?
Nej, jag tyvärr så är jag lite rädd för att vi, och jag märker ju själv när jag är aktiv, att det är svårt att få ideella krafter. Det är jättesvårt. Och liksom funktionalitet i folkrisen, och jag ser ju liksom de får jobba med flaggvakter, Vätternrundan och liksom. Tyvärr måste jag säga där. Att,
det blir svårt. Eller, ja. Att man får, klubbarna får anställa typ klubbchefer som de får göra och anställa folk. För MIF Skridsko kanske får anställa någon för att klara av om ni fortsätter växa eller vad tror du?
Ja, nej, alltså det, vi har ju redan pratat om det hur vi ska göra. För nu står jag som ensam tränare.
Mm.
Och, säg 30 barn då. Liksom, det är tufft på att kunna bemöta 30 barn. På skridsko och inlines.
Ja.
Och de som sagt, alltså, de utvecklas. De är inga proffs. De vet inte vart de har sina kroppar och barn är barn. Och vi märker ju själva nu hur svårt det är att få hjälp där. Och få in bra
ideellkraft. Varför ställer du upp och tar det här ansvaret då? Är det för att du har barn med? Eller är det,
nej,
andra
verkligen inte. Alltså, man måste ge någonting tillbaka till samhället i lag. Och får man de här möjligheterna med... Motala är ju faktiskt en fantastisk stad på det. Vi har ju jättebra lag, sportlag, många bra idrottsmän. Vätternrundan är ju fantastiskt att ha den möjligheten, tjejvättern, allt sånt. Och ska det kunna funka och vi ska kunna ge det till våra barn och våra ungdomar ska ha någonstans att vara. För det finns ju liksom inga fritidsgårdar. Ska de kunna, då måste man som vuxen ge tillbaka och ställa upp.
Mm.
Och det är fantastiskt att möta de här barnen.
Mm.
När man ser att de skrattar och har kul och de lär känna varandra och liksom. Så det är därför jag gör det.
Har du gått några kurser eller är du självlärd så att säga? Eller vad är det?
Alltså, jag är ju barnskötare och så jobbar jag ju med barn, det är ju mitt jobb.
Ja, så du är utbildad så? Du jobbar på dagis eller förskola?
Jag har jobbat på förskolan, nu jobbar jag på Brostorpsskolan.
I förskoleklass eller?
Ja, jag är i förskoleklass.
Mm.
Ja, och
ja, då har du ju utbildning där och så.
Ja, med barn och så, men sen alltså, men jag har ju gått ledarutbildningar och sånt där genom åren, absolut. Och Skridskoförbundet har är ju faktiskt ganska noga med att vi ska gå ledarkurserna.
Vad är din filosofi då? Ska man liksom skapa tävlingsmoment för barnen eller ska man bara sudda ut dem och låta alla ha kul? Eller var ligger du där?
Skridskon är jätteviktig att vi leker fram, tycker jag. Det ska vara kul. Det ska all sport vara. Det ska vara roligt. Det ska vara rättvist.
Mm.
Och när de är så unga så ska det ju vara liksom helt, det ska inte vara någon press.
Så ni har inte lopp på träningen, snabbast idag får en godispåse eller något sånt där och så tar
jo,
det tid?
Men jag
eller
är nog lite mer så, jag har haft lite tidtagning och så, ja. Med den stora gruppen.
Det är inte
gruppen.
Skadligt då eller så? Eller?
Nej, verkligen inte. Och då har det alltid hela tiden varit frivilligt också. Vill ni, ska vi göra det här liksom? För det är klart att vill de ut och tävla, de barnen som säger att de vill, det är klart att de måste lära sig hur sådana moment går till. Och ju tidigare man lär dem, desto bättre förutsättningar ger man dem ju. Men sen är det också, om vi är tillbaka till Nils, han har ju faktiskt sagt i en segerintervju som han gjorde efter OS-guldet, vad är det roligaste med det här att ha vunnit OS-guldet? Så svarar han att det roligaste jag redan haft, det är när jag har tränat med mina kompisar. Det tycker jag var fantastiskt speglande.
Mm.
Att det är skitkul att stå och vinna ett OS-guld, absolut.
Mm.
Men det ska ju vara värt det vägen dit också. Så då måste de ju ha kul.
Ja, jättevackra slutord från Jenny Rask och kul. Tipsen hade rätt tycker jag. Det finns ju mycket som helst. Vi har pratat en halvlek plus stopptid här nu, så vi skulle kunna vi får ta en andra halvlek i höst kanske.
Ja, eller när det blir
hall.
Ja, när hallen kommer.
Så ja, lycka till med allting. Skridsko, folkrace, Piraterna, LOC, IFK bandyn. Ja,
du, ja, men tack snälla.
Insatt lite överallt, så kul att prata med dig.
Ja, tack snälla Jens.
Kör hårt. Ja,
ja, vi ses. Tack.
Hej.
Sportsnack är en podd från MVT. Ansvarig utgivare, Lina Handberg.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411 01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Bara på Storytel.
En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
Bara på Storytel.